Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24. Det är efterspelsavsnitterna du lyssnar till. Och vi ska fortsätta idag med tredje kandidaterna vad det gäller presidentval. En lite unik berättelse. Men innan det så ska vi prata lite grann halvaktuella saker också. Om benådningar och det här intresset av att utöka territorier. Och sen kanske lite om röstspådomar dessutom. Du lyssnar på om valet 24 med mig, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, hej. Tusen tack.
Och gott nytt år ska vi säga, för det är just
ja,
det som
precis.
Det är. Och det är vardag igen även i USA, kan man säga. Hur började det för dig, det hela?
Ja, det är väl lugnt och stilla här och börja hitta tillbaka till vardagen. Och jag ska snacka om Finlands politiska historia de närmaste veckorna. Så att det är
just
lite inbördeskrig och annat. Så att det är lite annat än USA som står i fokus, men att jag har ju ganska... Det är ju ganska stor variation på de här kurserna, om vi nu säger så.
Just det, men det finns kanske någon beröringspunkt. Wilson, president Wilson hade väl en del med Finland att göra där i det skedet, sen efteråt i alla fall.
Ja, eller egentligen Herbert Hoover som blev president senare för att han hade till med sådana mathjälp och sånt i Europa efter att första världskriget var slut. Så att... Nu har vi hört den här serien Mr. President och som också resulterar i den här boken Herr President, och en av de här skrönorna om Hoover där så var väl att han var så uppskattad i Finland så att ordet Hoover kom att betyda att hjälpa på finska språket. Det stämmer ju inte överhuvudtaget. Jag har ju inte finska om ordasmål, men jag tycker borde jag hört det, så jag frågar ju om de finnar som såg på mig att det var klok. Så, vad pratar du om?
Det var i så fall väldigt kort tid som det gällde.
Ja, det kan ju hända att det liksom har varit någon liksom skämtsam tidningsrubrik eller någon.
Ja.
Liksom, och så hade det börjat leva sitt eget liv, men det var som så att kommer det där.
Men det är svårt att komma i skuggan av dammsugaren just så att det
ja,
kanske...
precis.
Men i alla fall, det här med Bidens benådningar diskuterade vi helt kort tidigare. Vad kan man säga mer om det? Det är en sån där lite klurig grej att benåda sin son. Och sen kom det då nya benådningar efter ett tag. Massbenådningar kanske man kan kalla det.
Jo, därför att han en kort tid efteråt så valde han ju att benåda 39 fångar. Och det där, så vitt jag vet, är väl det största antalet benådningar samtidigt någon gång. Och då kommer man ställa sig frågan så där cyniskt, att är han något snäll eller vill han markera att det här med benådning inte gäller enbart hans egen son? Och då sa han ju så att det var fler benådningar på kommande. Han undersökte ju också att ingen av de här som hade benådats hade begått några våldsbrott. Så att då, det där såg jag då som en vink mot att man misstänker att Trump kommer att benåda folk som stormar Kapitolium. Eller jag tolkar saken på det viset. Men sen då så, det som är mer känt, har fått lite mer uppmärksamhet även här, eller framförallt här vid oss, är ju att kring jul då så var det ju... Så benådde han ju nästan lika många fångar, alltså sådana som satt och väntade på avrättning, så där kan vi väl anta att det låg våldsbrott bakom. Så för de där 39 så var det väl, jag tror det var 37 som han benådde. Ingalunda så att de släpptes fria, men att det omvandlades till livstidsfängelse det där.
Det förändrade straffet. De är fortfarande skyldiga, så de är inte benådade då. Utan...
Ja, precis. Men att han påpekade att han ville inte på något vis förringa vad de här människorna hade gjort. Tjäna sina straff, men att han ansåg helt enkelt att dödsstraff var något som hörde till det förgångna.
Men han lämnade några där, så det var lite hårt, eller hur?
Jo, det var Det var väl tre stycken. Han skulle kunna benåda 40, för att de som
Just
är
det.
fått det där på delstatsnivå så har han inte möjlighet att benåda, men att de som var, det var tre stycken som han valde att inte benåda ändå. Jag vet inte riktigt varför, men vi sover kanske bättre om inte vi vet vad de människorna har gjort.
Tänker du dig att Trump skulle kanske också börja benåda folk redan när han tillträder? Det brukar man ju oftast göra när man liksom avslutar sin presidentperiod, eller hur? Visst är det så, eller?
Så är det ofta. Men Trump, så han är ju inte liksom han är ju inte som någon annan. Så att nu låter det som jag skulle tycka att det är fel att benåda i början av presidentämbetet. Det har man ju rätt att göra precis när man vill. Men att min den här, det är inte ens en tippning från min sida, utan det var bara någon som slog mig att finns det någon koppling här till att Trump kanske tar och benådar dem som har stormat Kapitolium liksom så fort han får. Sen, jag påstår ju inte att så är fallet, men jag kom på mig själv med att det var den tanken som får genom huvudet på mig.
Nej, men han sa ju det first hour ungefär, så, men det är ju mycket,
ja,
mycket han ska göra det first hour.
Ja,
här,
nej, det, så han, att... han kommer att ha väldigt fullt upp där, typ där kring 20-21 januari. Det ska bli fred i Ukraina och säkert på resten av världen också och så vidare. Så att det
är inte säkert att han tänker sluta vara president, så därför måste han ju göra det här i början, för han kanske inte tänkt att sitta en begränsad tid.
Ja, man vet aldrig. På tal om förresten det där med att sitta en begränsad tid eller längre tid, så det var ju en annan grej här som man kunde ha nämnt. Biden så gick ju ut med att han upplever att han nog ändå skulle haft en god chans att slå Trump ifall han hade valt att fortsätta, och det är liksom, milt uttryck så är det ju stick i stäv med vad vi har talat om här, eller åtminstone jag då har fått upp farten att nej, Joe Biden, du borde ha dragit dig ju långt tidigare och öppna upp för ett regelrätt primärval i normal ordning. Det är bara så, punkt slut, gubbstrutt, liksom att inte efter den där liksom tv-debatten och att Trump blir skjuten i öra och så vidare. Det var den enda chansen demokraterna hade, och att liksom byta ut honom eller förmå honom att stiga åt sidan. Så att jag menar, jag vet inte om han försöker väl städa upp sitt eftermäle på något vis.
Ja, och det har du påpekat att det var det som skulle få sig en törn också. Om Kamala då till slut inte vinner också. I och med att han väntar så länge. Men det man har hört nu, det är ju att viss insikt om att hon, förutom att hon inte var den bästa kandidaten, som du också har påpekat, att det inte var så smart att ha en kandidat, nu hade de inget val riktigt, men en kandidat som kommer från Kalifornien.
Kvinna och vidare.
Och kvinna, ja. Att just att sådana saker kanske spela in, och det kunde ju stödja Biden att han hade kunnat lyckas bättre, men inget annat pekar ju på att han hade någon framgång alls egentligen. Så att...
Nej, alltså jag tror ju det är lätt att sitta här och säga naturligtvis, men att min bedömning är ju att inte skulle han ha klarat sig överhuvudtaget bättre än här, troligen tvärtom.
Jo, precis. Och sen är det ju det här med hans ekonomi som det också börjar komma nu kring nu, gör här synpunkter på att nej, men kanske hans ekonomisatsningar egentligen var ganska smarta och bra. Det här som du har berättat om infrastrukturen och sikta på lång sikt och vända det hela och så vidare. Sånt som inte syns med en gång ju. Men alltså, det är ju omöjligt att vinna ett val på det. Dels när man inte säger något själv om det och promotar, som du har nämnt också, att de har ju inte berättat vad de har gjort. Och sen dessutom, det är så långsiktigt att inte man kan se resultaten nu.
Nej, precis. Alltså förbättringar i liksom infrastruktur och liksom socialvård och sånt, att det syns ju sämre, eller det syns ju sämre i nutiden längre fram, och som ju både då jag har varit inne på att de har ju haft ett kommunikationsproblem, att de klarar ju inte av att tala om att ja, men kom igen, säg vad vi har gjort, vi har ju gjort massor. För att det har ju inte varit ett passivt presidentskap, vilket folk ju många verkar tro.
Alltså, det märks inte när någon jobbar i tysthet, men där kan ju faktiskt bra saker ske. Alltså. Men däremot jobbar man med explosiva uttalanden och hävdar sig själv, och då vinner man till exempel att man ska ta över Grönland. Sådana saker som nu Trump har påstått dessutom. Ja. Så, ja, vad har du för kommentar till den delen?
Ja, Biden är ju som sagt president någon vecka ännu, men att längre än så är det Trump som håller i taktpinnen, och det kommer ju en massa spektakulära förslag på utnämningar och allt möjligt annat. Och tidigare så har vi ju varit inne på det där med att USA skulle återta Panama-kanalen och att Kanada kunde bli USAs 51:a delstat, men sen då jag noterat, följt med nyheterna här hemma, så det som ju har väckt mer uppmärksamhet här är väl kanske det att han också har varit inne på det där med att USA borde överta Grönland. Det kanske beror på att det ändå kopplat till Danmark och är närmare rent geografiskt för vårt vidkommande. Så att vi kommenterar ju inte alls den saken, tror jag, då vi var inne på det där med Kanada och Panama-kanalen. Men vi säger ju så här att de kommande 4 åren så kommer knappast att vara tråkiga. Så att jämföra Trumps första mandatperiod, så nu är det ju det att han behöver ju inte fundera på något återval den här gången, för att man får ju inte bli val, man får ju inte vara president mer än 10 år. Nej. Så att han har ju varit inne på det också, att ja, men vi kan ju ändra grundlagen. Men det var nog mera på mera skämtsamt, tror jag, men man ändrar ju inte grundlagen så där bara. Men sen är det ju då också att det som jag då inte tycker så där riktigt bra om, att han är 8 år äldre den här gången dessutom. Att gången var han då bara 70 då han blev vald, och nu är han 78 och inte behöver omval, och det, den här kombinationen känns ju kanske inte helt bra, men det, inte tänker jag ligga sömlös för den sakens skull, men att
nej, det kan ju ha stor betydelse vilka människor som till slut kommer att utföra saker och ting i hans administration de facto, för när han blir trött någon gång eller vad som nu händer, men vi får se, spännande saker. Vi ska backa tillbaka lite grann och titta på de här tredje kandidaterna som vi pratade om även för en vecka sedan. Och det finns fler att berätta om. Det var ju Taft som då hamnade utanför, fast han var sittande president 1912. Det var Fillmore som hade varit president men fick 22% i ett val längre fram, så 1856. Och sen då Ross Perot 92 som fick 19% och kanske påverkade det så att Bill Clinton faktiskt blev vald, i och med att han Perot stal röster från Bush den äldre, kan man säga då. Men vi ska gå vidare när det gäller den här frågan, och då kommer vi in på mindre kända personer förstås. Det fjärde exemplet du har, vem är det?
Ja, då talar vi om John Breckinridge, och han blev då 3 i valet år 1860, sett till stöd bland folket, för han hade 18%. Och du sa här då att Taft var sittande president 1912, då han fick så pass mycket röster. Fillmore var före detta president, och Perot var inte alls politiker. Men den här John Breckinridge var ju faktiskt sittande vicepresident.
Ja, det var det.
Ställde upp, och det, där var det en synnerligen märklig soppa, för att det förekommer egentligen 2 kampanjer, en i norr och en i söder, för att det var så att Lincoln vinner, han hade ju inte ens 40% av stödet ut bland väljarkåren, så han är ju den som har fått en majoritet av elektorsrösterna utan att ens få 40% av rösterna. Han är den enda i det avseende.
Och det beror på att det var, eller hur, uppdelat?
Ja, det var ju egentligen 2 kampanjer, en i norr och en i södern. Och i norr var det bodde mycket, mycket fler folk, så var det här Stephen Douglas som var demokraternas officiella kandidat. Och han var ändå lite svagare än Lincoln i varenda delstat, så att Lincoln fick ju 54% av elektorsrösterna i norr helt enkelt, och mindre än 3% i södern, så det räckte ju till för att vinna de delstaterna. Och den här Douglas hade 29% av rösterna, men han fick ju bara 4% för att i norr av elektorsrösterna, för att i norr förlorade han mot Lincoln och i söder förlorade han mot den där Breckinridge. Det där var ju en verklig röra, för att
Stephen Douglas var en meriterad politiker. Han var det starkaste kortet som demokraterna hade. Men att södern tyckte att han inte liksom var tillräckligt resolut för att tala sig varm för slaveri. Han var kanske rädd för att tappa röster i norr, vad vet jag. Och då nominerar man istället, sydstatsdemokraterna har en egen kandidat. Så det kan ju jämföras med den situationen 1912 då republikanerna har två kandidater, eller två republikaner och en av partier och en av någon sån här piratversion.
Ja, precis. Ja, det är samma
och då vinner ju Breckinridge i de flesta sydstater. Så att han fick ju, till skillnad från de här tre som vi har gått igenom tidigare, så fick ju Breckinridge gott om elektorsröster, för han fick ju 24% av elektorsrösterna.
Ja, det var ju märkvärdigt. Nej,
verkligen. Men det handlar ju om att han hade sina röster koncentrerade. Det var i sydstaten. Inte fick han ju några röster i New York eller Massachusetts, men att han sopa rent i Alabama och alla andra sydstater. Och sen, för att riktigt röra till det, så fanns det ju också en fjärde kandidat som tog elektorsröster, för att i de där gränstrakterna så visste man ju att det är vi som tar smällen ifall det blir ett inbördeskrig. Det är ingenting att skratta åt, men alltså de grundar ju ett eget parti där som heter Constitutional Union Party. Men att det kan vi kommentera lite senare här faktiskt, för det är liksom en speciell situation det också.
Okej. Men Breckinridge, var han lite på begäran då av folket nästan på ett vis?
Ja, nog nere i södern.
Ja, så att han ställde upp med påtryckning att ställa upp. För när det var 10 år, han ställde ju bara upp för sin egen maskin, antar jag.
Han hade ju nog ändå ett stöd bland fotfolket, vilket han mycket väl visste om. Men att i den situation som rådde så är det ju väldigt speciellt att av de där fyra, han hette Bell den där fjärde sedan, som ställde upp där i gränstrakterna, så att det här kanske ingen som tror på det jag berättade, men att av de där fyra så Lincoln var ju helt klart den minst meriterade politikern av de där fyra.
Ja, det var så. Ja. Nej, men det är ju samma som för Douglas, att han förlorade i norr, så vann ju Lincoln istället i norr, men ingenting i söder egentligen. Så att det var ett speciellt val det där, mycket, var intressant.
Mycket, mycket.
Men sen då, när vi går till nummer 5 då på listan, då kommer vi fram till 20-talet igen.
Ja, då talar vi om Robert La Follette, franskt namn, tjusigt. Han ställde upp för något som heter Progressive Party. Det hade ingenting att göra med det. Theodore Roosevelts Progressive Party från 1912, så vitt jag vet, utan det var nu en sån här häftigt namn som passar. Han fick 17% av rösterna, men att han vann bara i Wisconsin eller vad det nu var, jag har inte kollat, men han vann väl i en delstat. Men det finns som så mycket att berätta om de här figurerna, men att jag skulle nog säga att Robert La Follette kanske den mest tråkiga i det här sammanhanget, för att det var inget spännande val, för att det var ju då Warren Harding, presidenten, hade ju dött 1923 och efterträddes av sin vicepresident Calvin Coolidge, och sedan 1924 så vinner Coolidge överlägset, så att att det var, den där La Follette hade inte som så mycket att komma med. Man kan inte säga att han vann för att han tog röster från Coolidges motståndare eller något sånt, utan det var, man kan väl kalla honom en röst från vänster. Många som tyckte att både demokraterna och republikanerna struntade i hur vanligt folk hade det, och ser man till var han klarade sig bäst, så var det dit borta i mellanvästern, så en sån här landsbygdskandidat eller vad vi vill kalla det, men nere i södern uppe i nordost mot New England till, så var han, inte väckte han så mycket uppmärksamhet. Och sen också kanske lite trist och så. Jag vet inte hur gammal han var, men grejen att han dog tydligen redan året efter det där valet. Så att det var ingen som gjorde något väsen av sig efteråt heller. Men alltså han är unik och speciell på sitt sätt, därför att han får alltså 17% utan att höra till något av de här etablerade partierna. Och det är ju liksom massor.
Men vad sa du att det beror på att han fick så mycket? Var det att han var en vänster och att det var populärt?
Missnöjeskandidat som tog parti för fattigt folk och folk som bodde på landet och sånt. Så att han blev en röst för de svaga, helt enkelt.
Mm, just det. Ja, det var nummer 5 alltså, La Follette. Och så kommer nummer 6. Och han heter Bolle, så nu är vi på 60-talet ändå, fram till slutet av 60-talet och Nixons parti. Nixons
ja, och det
val,
där egentligen. Är igen en sån här intressant grej, för att, den här George Wallace ställde upp för American Independence och han fick 14% av röstarna och den här typen av kandidater så brukar ju inte få så mycket elektorsröster, men att den här fick ändå 8% av elektorsröstarna, för det berodde på att han var regionalt stark, han vann i sydstaten, alltså han var ju en sån här och ganska rasistisk typ, alltså det var Alabamas guvernör ska vi väl kanske säga, det var en sån där eftersträva gammaldags ordning och reda, inklusive rasåtskillnad, det gjorde han ingen hemlighet av, att han att vita ska vara med vita och färgade med färgade, och han skällde på långhåriga hippies och så vidare, och han var ganska snart på ge svar på tal, för att sådana hippies då, så svarar han med att kalla honom fascist, och så svarar han med att han hade ju varit med i krigen nämligen, så han replikerar att hörni, att jag var över i Europa och tog liv av fascister, medan ni hippisar ännu sprang omkring i blöjorna, så att ni ska bara hålla käften liksom, så att och där är ju så att det var väl nog Nixon som förlorade mera på hans medverkan, så att det blev ju ganska jämnt sist och slutligen mellan Nixon och en som heter Hubert Humphrey. Hubert Humphrey var ju bortglömd av historien, men han var faktiskt sittande vicepresident åt Lyndon B. Johnson just då. Just. Men att den där Wallace var nog och rörde om helt enkelt. Sen så den här, vi har ju talat om politiska attentat i något skede också, vill jag minnas. Och den där Wallace blev rullstolsbunden för att han blev ju, efter ett mordförsök då han skulle föra kampanj 4 år senare faktiskt.
Jaha, så han kom igen då och så blev han
utsatt för ett mordförsök. Och på tal om attentat, så det var ju då 1968, så blev ju då var ju den här pappan till den här Robert F. Kennedy som vi talade om förra gången, Robert F. Kennedy junior. Mm. Så att det var ju Robert F. Kennedy senior då som var aktuell som kandidat för Demokraterna. Men han blev ju mördad samma kväll som han hade vunnit primärvalet i Kalifornien. Och historien är full av sådana what if, eller tänk om inte det skulle ha skett. Så jämnt som det blev mellan Nixon och Humphrey, så kan man väl tänka sig att Robert F. Kennedy kunde eller skulle ha blivit president om han inte skulle ha blivit skjuten.
Ja, förstås. Ja. Och Wallace då, som är vår nummer 6 här på listan av tredje kandidater, så han ställer alltså upp igen då 72, men genomför han det då valet, eller är han inte med?
Jag kommer inte ihåg, men det var nog, jag minns inte exakt hur det blev, men att då var han nog bara en parentes i såna fall.
Ja, för sen blir han då skadad för resten av livet.
Jag skulle kunna tänka mig att de som lyssnar på oss så har kanske sett filmen Forrest Gump, och där klippar de ju in Forrest Gump så att han träffar Nixon och Lyndon B. Johnson och vilka det nu är i den där filmen. Och han träffar ju också den här George Wallace faktiskt, för han råkar vara på plats då den och sån där upplopp i Alabama i samband med att det är frågan om folk från av olika etnisk bakgrund ska gå i samma skola eller inte.
Ja, den delen.
Så att George Wallace förekommer lite grann i Forrest Gump. Jag har sett den där filmen så många gånger, så det är inte konstigt att jag kommer att tänka på den.
Ja, okej. Okay. En viktig kandidat på sitt sätt också. Ja, men som sagt, vi har då gått igenom 6 stycken tredje kandidater. Och det finns ytterligare några att nämna, och det gör vi i nästa avsnitt. Då tar vi nummer 7, 8 och 9. Så då får du höra vidare då.
Tack för det, Klaus.
Tackar.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.